Jag baserar alla mina beslut på era åsikter.
Hur tänkte ni där?
Jag tänker att det är mer ekonomiskt att bli ginger.
Ja.
Då behöver du inte betala mig mer än din själ.
Och den är redan försvunnen. Nej, men alltså jag vill ju inte bli...
Alltså hon kommer inte kunna bli Jörgen Jönsson ginger. Det måste man ju vara naturligt.
Ja, men alltså jag vill ju att det ska se naturligt ut. Men kanske inte så... En annan slags natur. Ja, skitsam. Du fattar. Ja. Jag känner ju inte att jag ska skaffa fräknar på köpet. Alltså så.
Hur tänkte ni där?
I alla fall så lyssnar du på Hur tänkte ni där? En podd av Socialdemokraterna i Västerås i samarbete med ABF i Västerås. Jag heter Anton Tysklin och i studion sitter Socialdemokraternas alldeles egna motsvarighet till Farmen Blondie och Farmen Öskan, Maria Kesselring och Matilda Antonsson. Ja, annars då?
Jo då, det är fint. Hur började dagen då?
Ja, nej men det började ju ganska bra. Det är ju fredag liksom och det var lugnt så här. Gick upp, började med att jag slog sönder en spegel och sen efter att jag hade slagit sönder en spegel så sen tappade jag en ögonkräm så att den också gick åt skogen och sen så skulle jag hämta någon på morgonen och fick ett mess om att hon hade försovit sig jättemycket så då fick jag förbereda för att vi kanske skulle bli sena. Men annars gick det bra.
Mm.
Ja.
Ja, och den kära någon, det var jag.
Ja.
Mm, jag
vill ju inte hänga ut dig.
Nej, men det är jag duktig på att göra själv ändå. Så det är, tack för omtanken.
Hur är läget med dig, Anton?
Det är bra. Jag är lite trött. Ja, nej men det har ju hänt lite saker i vanlig ordning. Jag ska presentera ett segmentförslag här senare. Och då menar jag verkligen ett segmentförslag, inte ett faktiskt segment. För jag kom på en roligare häromdagen. Men det tar vi sen.
Hur tänkte ni där?
Om du hade bytt parti, vilket parti skulle du ha gått till?
Moderaterna.
Nej. Och jag avskyr att jag säger det här. Vi hade nog kanske gått till Miljöpartiet.
What?
Du vill hänga med sköna snubbar.
Nej, jag tänker att jag... Nej, men alltså för mig är värderingsfrågan ganska viktig. Och så får liksom allt annat komma sen. Och där känner jag väl att Vänsterpartiet har väl också bra värderingar. Men de har ju inte en genomförbar politik.
Du då, Maria?
Nej, jag tänkte fråga dig, Matilda.
Ja, jag frågar först.
Ja, Vänsterpartiet.
Men du är ju typ vänsterpartist. Det har ju du och min mamma gemensamt. Ni är vänsterpartister som hänger i Socialdemokraterna för att där får man faktiskt saker gjort. Det är, liksom, det är ju också lite det som skiljer. Alltså på riktigt, så alltså egentligen, när du liksom säger ja, men jag är egentligen vänsterpartist, min morsa är kanske också vänsterpartist egentligen. Fast ni är mer realistiska, alltså ni är socialdemokrater.
Jag har aldrig sagt att jag egentligen är vänsterpartist.
Nej, men det sa jag och sen så utvecklade jag det.
Ja. Nej, men absolut. Alltså, skulle jag inte vara socialdemokrat så hade jag varit vänsterpartist. Men eftersom jag också tror på privata alternativ och jag tror också på en privat marknad, då tror jag på en stark reglering av det privata, så är jag socialdemokrat.
Skulle du kunna vara socialdemokrat i majoritet och vänsterpartist i opposition? Om det skulle gå att kombinera?
Ja, den...
Kan vara lite mer militant när man kritiserar saker.
Och väldigt mycket mer ideologisk.
Ja.
Mm.
Du då, Matilda? Regnbågspartiet.
Ja, glasklart. Det känns ansträngande att starta ett eget parti.
Med
vad?
Medborgerlig samling. Du, Alexander Bard.
Nu ser det ut som om någon har ätit ägg. Ja.
Nej, men alltså jag står verkligen och balanserar mellan båda er. Antingen Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Väldigt svårt. Jättesvårt. Alltså jag vet inte. Jag kan inte bestämma mig. Båda.
Jag tänker att det där har med... åldersprogressionen att göra.
Va? Varför då?
Man ser bara en dröm om hur världen ska vara, men man vet inte i vilken riktning man skulle kunna gå.
Mm.
Det vore bara bra om alla kommer överens och media ska vara snälla och så ska ingen vara fattig.
Och inga frågor är oviktiga och alla måste få lyssnas på och komma till tals.
Ja, alltså den här liksom satiren av mig som ni försöker, eller som ni målar upp nu. Jag känner mig inte ens kränkt. Jag blir liksom glad. Fint att det är så ni ser på mig, för det är ju så jag ser på världen. Nej, men okej, fine. Jag tar Miljöpartiet. Så, är ni nöjda nu?
Ja.
Men jag kanske tar Vänsterpartiet imorgon, vi får se.
Ja, nej, men sen så är det ju lite, tycker jag, alltså typ Liberalerna, om de hade varit i en annan riktning än vad de är i nu. Det finns ett liberalt parti, alltså man säger så här Folkpartiet, som jag nog skulle kunna vara närmare. Alltså halva min släkt, eller hela min släkt på farsans sida, är folkpartister.
Men det är så här gamla Bengt Westerberg-folkpartister
då? Ja, men precis. Ja.
om man säger Westerberg var en partiledare på 90-talet.
Tack för förtydligandet. Du såg mig förvirrad.
Skulle du se honom på TV:n så skulle du förmodligen kalla honom den gamla farbrorn. Men nej, men jag skulle vilja säga att Liberalerna gjorde någon form av vägval i senaste partiledarstriden. Ullenhag Sabuni, hade de gått åt Ullenhag hållet hade jag nog absolut kunnat relatera till Liberalerna mycket bättre än vad jag kan idag.
Men där det tog vi redan upp, det är ju liksom bara en parentes. Sabuni blir partiledare, halverar deras stöd på mindre än en mandatperiod.
Inte jättekonstigt eftersom att halva deras parti också bestod av folk som tyckte att man skulle gå åt det andra hållet.
Precis. Och uttalar sig liksom, glömmer bort, vad heter det, totalförsvarsplikt heter det väl?
Ja,
ja. Ja, hon sa att om kriget kommer så drar de till Norge. Det var ju inte så här jättetaktiskt för totalförsvar. Det är det 16-70?
Något sånt där. Hon är gott och väl inom ramen.
Ja, precis. För det, i alla fall. Men sen när hon går så säger hon att hon är stolt över vad hon har åstadkommit under sina år som partiledare. Och då tänker man så här, vad var hennes agenda egentligen?
Hur tänkte ni där?
Det har varit lite rokader på EU-listerna här. Det tycker jag är lite intressant. Kristdemokraternas toppnamn har ju fått sparken. Sara Skyttedal. Mm. In har istället Alice Teodorescu Måwe, känd från alla andra borgerliga partier och opinionssidor. Hon har satt sig in som första plats där, och sen har Sara Skyttedal gått ut och blivit intervjuad i 30 minuter och sagt att det här var inte snällt gjort.
Jag läste lite krönikor, jag googlade runt lite grann och tänkte att Sara Skyttedal såg ju länge ut som att hon skulle petas från första platsen till förmån för David Lega.
David Lega.
Och Anton har suttit och flinat, jag tänker så här, Anton.
Nej, men så här är det. Jag har ganska nyss upptäckt podden Kafferepet, som är en podd man kan sitta och skratta högt åt. Det kan jag verkligen rekommendera. Där så fick jag höra förelämpningen. Du läser ju som David Lega simmar. Och varje gång David Lega kommer på tal så kommer jag att tänka på det nämligen. Så han är ju handikappad på något sätt, så att det är en helt ofunkofobisk förelämpning, men den är väldigt rolig. Det var därför jag satt och flinade när du nämnde David Lega.
Jag tänkte om det var liksom någonting i min analys som inte var någon analys.
Nej, det
var
att jag hör David Legas namn och då kommer jag att tänka på Nisse Hallberg som säger det.
Okej, ja, men då är det Nisse Hallberg. Jag tänkte så här, vad är det här för politisk podd? Det här är ju liksom jätteknasigt.
Nej, det här är tre komiker som bara läser historier som folk har. Det är hysteriskt roligt.
Du tycker det. Matilda här skulle säkert inte trycka det.
De skulle säkert lyckas problematisera de flesta historierna på något sätt.
Ja, men jag tänker, jag får ge podden en chans och så får jag återkomma till nästa avsnitt med recension. Jag fick ju tipsa Maria på lite poddar att lyssna på.
Vad fick du för tips av henne då?
Ja, jag kan bara säga så här, de ratades direkt.
Nej, men, vilka var det? Berätta.
Ja, Maria, berätta.
Jag tipsade henne om den i mina ögon fantastiska podden My Dad Wrote a Porno.
Ja, helt olyssningsbar.
Första helt säsongen, fantastiskt rolig. Fantastiskt rolig. Skämskudde på så många olika sätt. Enbart första säsongen som duger dock. Och sen så tipsade jag henne om No Such Thing as a Fish.
Den har jag faktiskt inte hunnit lyssna på än. Det kan jag erkänna.
Men hur kan du då säga att båda tipsen var olyssningsbara?
Nej, jag sa att jag fick två tips av dig. Och så sa du namnet på den först.
Hon sa helt olyssningsbara innan. Vi har inspelat.
Nej, Anton sa
det. Jag tror det var jag som sa det.
Ja.
Helt olyssningsbar.
Ja, oavsett, jag kände mig nästan personligt kränkt över att hon inte förstod.
Det är klart, om man tar din första rekommendation, känner det här är helt olyssningsbart. Det känner man inte vad taggad det blir på att lyssna på hennes andra rekommendation.
Fast det är ju två helt olika poddar. Det ena är ju då en kille som upptäcker att hans pappa har skrivit en erotisk novell som är fel på så många sätt och läser den tillsammans med några vänner. No Such Thing as a Fish är folk från QI, BBC-folk som sitter och berättar 5 fun facts of the week.
Aha, och det låter ju faktiskt kul.
Den är liksom så här, intressant på riktigt. Det var ju där jag fick reda på vilket djur som hade den största biomassan på planeten. Som ju du inte alls tyckte var ett bra fun fact en gång i tiden.
Framförallt för att jag vann den frågan.
Ja,
direkt.
Sant. Får vi upprepa, vilket djur har den största biomassan på planeten?
Krill.
Jajamän!
Boom.
Kul. Men alltså, jag måste bara flika in med att när jag då berättade för Maria att jag har lyssnat på den här första podden hon tipsade om och sa att så här, jag gav den en chans, sorry alltså, jag fastnade inte. Marias respons på det är, men skojar du? Och blir liksom genuint typ upprörd. Och så bara, nu lyssnar du på ett till avsnitt för min skull. Och sen kommer det med caps. Och fastnar 15 utropstecken. Jag bara, jag får prova sen eller imorgon eller aldrig. Varpå hon skriver så här. Du ska lyssna. Du ska skratta. Du ska fastna. Jag är eld. Jag bestämmer.
Mm. Jag känner mig omåttligt kastad under bussen här nu. Även om det hon säger är sant.
Ja, men verkligen.
Så nu fick ni höra en annan sida, Maria.
Men det här är ju den så här, stereotypa sossen på fest. Så här, nej, men det här var nog inte riktigt för mig. Jo, det här är någonting du ska bli lika övertygad om som jag är. Och jag kommer tjata hård i huvudet på dig tills det blir så.
Så då vet vi att det här gäller alltså inte bara Maria på fest, utan det här gäller Maria alltid.
Ja, men alltså, har man en persona så har man ju.
Det är fint att du kallar det för persona också. För det innebär ju att det inte är jag, utan det är enbart min persona. Jag tror inte jag använder 15 utropstecken, jag brukar inte göra det.
Det var 5.
Exakt.
Jag tror att i talspråk använder du absolut 15 utropstecken.
Ibland.
Efter. Och det här är problematiskt.
Fast nu var det ju inte mig och liksom hur bossig och diktatorisk jag är hos mina vänner vi skulle prata om. Nu skulle vi prata liksom om byta av folk på EU-topplistan.
Ja, men vi kanske...
EU-topplistan, så säger man.
EU-topplistan och en jävla voxpop-version. Det skulle man nästan kunna tro faktiskt med tanke på vad som flyger in och ut beroende på vilken vecka och vad folket tycker.
Hur tänkte ni där?
Om vi går tillbaka till det vi började prata om, som jag har förstått det utifrån hennes version, eller det folk säger som vill tolka det välvilligt, är att, att hon under den tiden sonderade terrängen med andra partier också. Och om man tittar på övriga EU-parlamentet, där Liberalernas lista just nu toppas av ingen mindre än Anna Maria Corazza Bildt.
Ja, just det. Känd från att vara statsministerfru och moderat politiker.
Exakt.
Kanske inte nödvändigtvis i den ordningen. Nej. Så att jag inte får blond i väskan på mig.
Nej, men just det. Så här, men Bildt är, ja, det är Carl Bildts liksom, fru. Det någon sa var ju att ja, men just på EU-nivå så byter man partier på ett helt annat sätt. Det är liksom inte samma sak. Och att här... det inte superkorser, för det verkar som att hon ändå liksom har informerat om att jag blir inte jag första namn så vill jag ändå liksom sitta kvar i Europaparlamentet och jag tittar på det här. Men det blir ju märkligt om man tycker att ja, men hon var inte hederlig som pratade med andra partier när den tydligen fungerar så bland EU-parlamentariker, och samtidigt så plockar man in en person som överhuvudtaget aldrig någonsin har varit verksam som politiker. Sen vad jag tycker om att man byter partier på det sättet, det är en helt annan diskussion. Men ja. I förlängningen, om man tittar på liksom hela politikerföraktet och hur man skapar en distans mellan folket och politiken, så tänker jag att ett sånt här agerande, även om det nu har skett i flera partier och man inte har blåst upp det, så är ju det långsiktigt ändå en viss risk för att man spär på ett politikerförakt. För att man inte ser, när det inte kommer fram att ja, men i de här frågorna så har vi röstat på samma sätt, och därför så tror jag att jag skulle kunna fortsätta med de här frågorna på EU-nivå även i det här partiet. Utan det blir mera, jag vill fortsätta ha en schysst post, därför så byter jag parti. Och då blir det blir liksom inte trovärdigt för nästan någon att man gör det med samma ideologi i ryggraden, eller?
Men hur vanligt tror ni att det är att man kör, ja, men att man tar politiska uppdrag på grund av karriär snarare än en faktisk ideologi?
Jag tror att det är olika var man börjar och var man kommer till. Alltså jag tror inte det finns många inom politiken i kommun som gör det på grund av liksom karriärer. Liksom. Ja, men det är väl typ först om du är på, ja, men har kanske en ordförandepost, ett kommunalrådsuppdrag där det liksom, nu börjar det finnas en post och kanske också en ersättning värd att värna, såklart, riksdagen och så vidare. Men jag tror inte de som sitter och bara nämnde och får liksom en 1000-lapp före skatt för när de kommer dit och gör det här, för att det är klart att man tänker säkert att det kan vara en liten extra peng, men det är kanske inte därför man gör det. Men kommer du till en viss nivå, du sitter i riksdagen till exempel, nu har du en lön på 75 000 och lite förmåner och så här. Ja, helt plötsligt så blir det en ganska stor grej om du skulle bli av med det uppdraget. Får tillbaka ditt gamla jobb, kanske gå ner 50 000 i lön och tappa alla dina förmåner. Ja, då kanske man kan börja tumma på sina principer lite grann.
Men också så här, när man väl då är, ja, men säg riksdagsledamot. När man, ja, men kollar man kommentarsfält till olika artiklar och grejer som skriver om politiker som är, ja, men som sitter i riksdagen. Då ser man ju nästan alltid någon som bara, ah, där sitter du och får så här mycket liksom, pengar. Och du gör ingenting. Ja, vad enkelt att vara politiker och liksom så. Hur ska man kunna få folk att fatta att, så, att verkligheten inte ser ut så? För om man säger, är du en riksdagspolitiker? Du är för det första aldrig någonsin ledig. Du jobbar så gott som dygnet runt. Du flänger runt i hela Sverige, kanske till och med världen, beroende på vad man sitter på för post eller uppdrag. Och liksom, du jobbar ju mer än vad du lever, höll jag på att säga. Så att hur liksom...
Men det har vi ju sagt, alltså bilden av politiker, när folk pratar om politiker så tror jag ju inte att de pratar om, merparten av de svenska politikerna är fritidspolitiker. Det är människor som sitter liksom i nämnder och styrelser runt om i landet på kommunala och regionala uppdrag. Det är ju inte riksdagspolitikerna. De utgör ju liksom en väldigt, väldigt liten klick som gör det på heltid. Men jag tror att det är de som gemene man tänker på när de tänker på politiker. De tänker inte på oss som sitter i nämnder och styrelser, utan de tänker på de som sitter liksom just i riksdagen och har en väldigt skev bild. För man tror att när det är debatter som visas på tv så tror de att folk inte är på plats för att alla inte är på plats. Man förstår inte kvittningssystemet som gör att alla inte är på plats när det är votering. Alltså alla de här bitarna. Man har för dålig kunskap och de tror jag inte att man når fram till. Oavsett, för de mår ganska bra i bilden av att politiker inte gör särskilt mycket och är distanserade.
Vet du vem som tror att man kan nå fram till dem? Matilda Anton.
Jajamän. Nej, men på den frågan, för de allra flesta politiker tror jag gör väldigt, väldigt mycket. Att man inte gör det för en karriär. Att man inte gör det för att det gör att man har en bättre ekonomi eller för att man får mer inflytande. Men sen finns det ju såklart undantag. Men sen tror jag att det kan bli, som Anton säger, att har man hållit på med någonting väldigt länge och kanske inte har ett jobb att gå tillbaka till. För att det var så länge sedan man hade en civil karriär så att det finns inte längre. Eller så innebär det en halvering av ens inkomst. Då kanske man tummar lite grann på saker. Nu är ju det liksom bara rena spekulationer. Men jag tror att det nog kan finnas de som sitter kvar lite för länge. Och jag hade en diskussion med en annan sociopolitiker om det här med att kalla politiken för jobb. Alltså att man kallar det för arbete. Och att det blir också svårt. Alltså då den politiker som ser det som ett jobb som man utför. Då har man ju också någonstans gått snett. För det är ett förtroendeuppdrag man har. Och det är ett förtroende man förvaltar. Nu spelar inte det någon roll för väljarna. Liksom, om vi kallar det för jobb eller om vi kallar det för förtroendeuppdrag. Men man behöver ändå ha kvar liksom den skillnaden. Man har någonting till låns under en mandatperiod. Om ens hela mandatperioden. Och det är ju också den biten som folk inte tänker på. Att ja visst, den här chefen som har en väldigt hög lön på sin post. Om den chefen missköter sig och blir av med sitt jobb, då är det en uppsägningstid och det finns liksom en massa saker runt omkring det. Som politiker så kan du åka ut liksom med huvudet före på en gång i princip, om man inte har förtroende kvar. Eller om valresultatet blir annorlunda.
Ja. Se Sara Skyttedal.
Ja, men verkligen. Mm-hmm. Om hon nu är klar. Hon kanske snart finns på en sverigedemokratisk Europalista nära dig. Men Maria, du har ju varit med lite längre än oss. Har du någonsin varit rädd för att nu ryker
jag? Nej. Så jag har inte varit rädd att jag ska åka ut på det sättet. Men det är klart att om man går från att ha två gruppledaruppdrag och presidieposter till att få en ordinarie post och ett ersättaruppdrag, så undrar man ju, har jag gjort något fel?
Men det hade du inte gjort?
Inte den återkopplingen jag fick, utan det handlade om en massa andra saker som skulle styras upp i den dåvarande majoriteten.
Men tillbaka till de här människorna som Maria tror att man inte kan nå fram till. Hur når vi fram till dem, Matilda?
Okej, alltså jag har världens längsta tanke här. Hänger ni med? Media, istället för att faktiskt skapa klickrubriker och skapa artiklar baserat på att så här, nu kommer folk bli bara upprörda eller ja, man ska hänga ut folk. Det känns som att väldigt mycket handlar om att hänga ut folk. Skulle man då istället liksom se till att faktiskt satsa på en media som är, ja, men har oberoende rapportering, inte bli beroende av att få liksom klicks av rubriker som ska vara häpnadsväckande varenda gång. Det ska bara vara sånt som blir mindblowing för sina läsare. Då hade man ju också skapat en helt annan kultur av att ta till sig information. För om allting inte ska vara skitspännande jämt, utan du behöver faktiskt läsa det här för att ta till dig en kontext i det större hela. Inte bara en rubrik. Liksom man behöver forma om hela liksom informationsflödet som existerar. 2 hours later. Ett till exempel bara. Även om det inte går in på politiker, men nästan. Om man säger nu hela den här hackerattacken som var. Anton nickar, inte Maria nickar. Vad är det för rubriken media sätter på det? Ryssland har hackat Sverige. Att det är en rysk hackergrupp skriver man inte. Utan det är Ryssland som har hackat oss. Jaha, okej. Okay. Hur liksom läser man in det? Hur tolkar man in den rubriken? Ja, men då är det ju Ryssland som land, Ryssland som stat. Det är de som har hackat Sverige. Vad spär det på? Jo, men ryssen, rädslan för ryssen kommer. Och för där hade det liksom varit, säg en spansk, eller vad vet jag, en polsk typ hackergrupp som hade gjort de här attackerna. Då hade man väl ändå inte skrivit Spanien har hackat Sverige, eller? Tror ni det?
Det hade man inte gjort.
Nej. Det låter så jävla odramatiskt. Spanien har gjort det. Det låter som att det är en jävla samba-hacker som sitter någonstans.
Ja, men alltså
och bara,
du caramba! Och bara det här är ju också så här, hur man lägger in värderingar i vad man liksom läser och vad man har för rubriksättning på saker. Och är det då så att man hela tiden vinklar artiklar eller vad det nu kan vara om politiker på ett sätt som gör att man, ja, men egentligen per automatik lyfter in ett starkare, ja, men politikerhat, alltså så. Det är inte konstigt, så man behöver liksom göra om allting från rätt ände, jag vet inte.
Och orden som Matilda söker som ska in på lodrätt 14 är alltså public service och på vågrätt 12 folkbildning.
Jag trodde att du skulle säga utopi.
Men... Nej, men och sen källkritik, men... då är jag klar.
Men det är ju ändå liksom humor, eller det är inte humor för det här är djupt, djupt problematiskt. Nej, men tragiskt, för det här är ju en utveckling av medier som vi har sett ganska länge. Privatiseringar, de privata reklamkanalerna där det liksom har gått fortare, där det handlar om att sälja utrymme, där det handlar om att sälja annonser. Det har spridit sig också till tryckt media, det har spridit sig till webbsidorna. Det handlar om att man vill att folk ska betala liksom för att läsa. Och då är det sensationella som styr. Det är liksom clickbait-tid som vi har. Och det gör ju att det blir ännu svårare för folk tappar också fokus mycket snabbare. Är det för svåra kontext, är det en för liksom spretig helhet där för många delar måste förstås, så gör folk det enkelt. Och det är därför liksom folk röstar efter delningsbilder.
Eller hur snygg partiledaren är.
Ja, eller för att någon säger att nu ska vi sänka bränslepriset med 10 kronor liten. Det är för stort när vi har en public service vars uppdrag är att kritiskt granska. När de måste börja konkurrera lite mer på lika villkor och också liksom bli mera klickvänliga är fel att säga, men när det blir åt det hållet. Och samma sak med en del tryckt media, alltså nyhetsrapporterande tidningar, de också går åt det hållet, så blir det ett väldigt, väldigt svårt landskap att navigera.
Ja, men alltså det blir är ju att informationsdelen i det blir ju liksom svältande. Den får inte ta det utrymmet som den behöver, för folk pallar inte ta åt sig det.
Anton, hur många gånger har jag tagit upp att 17-åringar, hälften av de 17-åringar som var med i en undersökning inte förstår skillnaden mellan fakta och känsla?
Jag tror vi har fler rants om den undersökningen än vad vi har avsnitt.
Nej, inte fler rants än vi har avsnitt.
Jag tror det.
Ja, okej. Okay, ja, det kan ju inte sägas emot ordentligt så. Men det är ju någonting, vi återkommer ju till det här. För det är ju ett problem för demokratin, det är ett problem för samhället i stort och det är definitivt ett problem om vi vill fortsätta ha den representativa demokratin vi har idag, för att politikerförakt legitimiseras på flera håll. Folk uttrycker sig på sätt som legitimerar ett politikerförakt som sen också går hela vägen ner liksom på de allra minsta uppdragen.
Ja, men där måste jag också bara tillägga att om den här studien eller undersökningen som du pratar om, det är ju liksom inte de 17-åringarna oftast vad man liksom kan se som hänger i kommentarsfälten och skriver de här trollhatiska grejerna heller, utan det är ju de medelålders plus människorna som använder det som sin egna plattform till att bara kräkas. Och det är ju snarare där som jag känner att det blir farligt, absolut med de yngre, men de är fortfarande så här, de har ju en lång väg att ta sig in och komma vidare och få mer kunskap. Men när det sitter så fastbitet när man är så pass gammal, det tycker jag är mer oroväckande.
Men jag tänker att det är ju inte konstigt att 17-åringar som har de här föräldrarna blir såna. Att vara källkritisk, att ifrågasätta saker, det är ingenting som du föds med från naturen, utan du måste ju någonstans uppmuntras till att vara det. Du måste ju uppmuntras till att undersöka var informationen du får kommer ifrån. Och du måste också lära dig från någon att skilja på känsla och fakta.
8 hours later.
Och det är ju superviktigt. Nej, när jag tappar, jag är lite trött idag. Igen.
Ja.
Ja, så. Jag nöjer mig med det. Jag kommer inte vara helt stringent. Jag kommer inte vara helt sammanhängande. Mm. Till skillnad från annars.
Inte till skillnad från det alla ni lyssnare är vana vid. De här korta, koncisa, stringenta.
Ja, men precis.
Hur tänkte ni där?
Du behöver ett nytt mobilskal. Hela telefonen sköt ur när du satt i laddaren. Gud, den är delad i två.
Det håller fortfarande så här hyfsat. Men när vi var ute och trygghetsvandrade på Bäckby så har de någon sån här utegym. Och jag bestämde mig för att jag hoppar upp och snurrar runt en sån här stång. Och det gjorde jag. Men jag hade inte stängt stängt fickorna, så mobilen bara kabonk.
Aj då.
Och då gick mobilskalet.
Jag hade velat se den här situationen. Var du smidig?
Ja, för fan.
Blev du yr?
Nej.
inte säger det bara. Men när man gjorde det där på gymnastiken, då var det ju, man fick ju alltid så här högre betyg eller typ plus i kanten om man kunde liksom snurra sig baklänges. Kunde ni göra det?
Jag vet inte ens vad det är för moment vi egentligen,
ja, men
pratar
alltså,
om.
Du har liksom en stång.
Jo, ja, alltså, men jag kommer inte ihåg det särskilda gymnastikmomentet. Alltså, vi hade inte delprov i gympan på det sättet. Liksom.
Ja, nej, du...
man var med, sen fick man ett betyg i slutet på året.
Ja, men vad kul för er. Här var det ju prestation som faktiskt räknades. Ja.
Mm. Vad fick du för betyg då?
Ja, nej, jag kunde inte snurra baklänges, kan vi ju säga. Not from lack of trying.
Du svarade inte på frågan.
Ja, nej, men jag kommer ärligt talat inte ihåg.
Nej.
Okej. Okay.
Nej, men på högstadiet, där fick jag ändå bra betyg. Där hade jag liksom, där hade jag ju C. C eller B, jag kommer inte ihåg.
Jag har ingen aning om det är bra på den där skalan.
Ja, men C är ju VG liksom. A, M, V, så. Nej, men jag var faktiskt duktig. Jag gick ju till och med i en så kallad kombinationsklass. Vi hade olika inriktningar.
Utan att veta vad det betyder, det låter absolut som en klass av folk som har svårigheter och olika saker.
Nej, nej, för lyssna på det här. Det går ut på, det är att du har ju liksom x antal timmar som du då lägger på din inriktning varje liksom vecka. Det våran inriktning var, det var hälften matte, hälften fotboll. Den du. Sen var det de som gick antingen bara matte eller bara fotboll eller någonting annat. Så att jag körde både och, för att jag var både smart och duktig på fotboll. Så att jag hade ganska bra betyg i idrott.
Mm. Men du var inte bra nog att få ta?
Nej, inte.
Det var ju synd.
Mm. Jag kunde ju som sagt inte snurra baklänges på den här jävla stången, så att...
Nej.
Vi skyller på det. Det kan ha varit lite kondition också.
Okej, then!
Beep-test är det värsta som existerar, tror jag.
Ja, och jag vet inte hur många gånger jag har kört beep-test i mitt
liv. Vad är det?
De sätter på en CD-skiva som sprakar och så piper det. Och då, innan det piper, ska du ha hunnit till andra sidan. Och sen så går det snabbare och snabbare och snabbare mellan pipen och du ska springa fram och tillbaka. Och beroende på hur många pip du klarar av så hamnar du på en viss skala. Det är tortyr.
Jag som tyckte att Cooper-testet var drygt. Liksom.
Ja, men det här är som en variant.
Cooper-testet är ingenting
mot bipen. Nej, jag förstår.
Nej.
Cooper-testet kan du ju trots allt bara chilla om du vill.
Ja, det kan du ju fortfarande klara av och liksom göra.
Här är det där du ska springa i, vad är det, typ 8 minuter och så här, hur långt du kommer.
Ja.
Där kan du ju bara så här, jag springer inte snabbare än så här. Beep-testet är ju liksom, du ska hinna över. Ja.
Du har inget val, för då ryker du.
Ja, precis. Då åker du ut.
Mm.
Så, sen är legenden att Håkan Mild klarade alla 20 nivåer.
Mm.
Högst oklart. Jag kommer ihåg när något snabbast gjort fotbollslag bara fick testa köra nivå 20 innan. Alltså, man måste ju, alltså, det är sprint som
är. Ja, så alltså, då är det ju Usain Bolt. Ja. Okej, får jag säga en sak på riktigt off the record?
Vi får se.
Nej, det här blir off the record. Nu har jag sagt det. Nej, men så här. För grejen är, alltså, kondition hade jag. Jag kunde liksom köra en fotbollsmatch 90 minuter. Inga byten, ingenting. Jag maxar, jag kör.
Om du lyssnar noga så hör du ljudet av ingen som bryr sig.
Ja. Men erkänn ändå, lite spännande.
Ja, absolut. Det är inget som kommer förfölja dig när du blir statsminister direkt.
Okej, vi ska väl ändå prata om något annat än min gymnastikförmåga
vi
i den här podden, tänker jag.
Vi får se.
Jag har bara svårt att tro att någon skulle tycka att det här var intressant att prata om.
Nej, men de behöver inte prata om det, de behöver bara höra vad det
är. Jag har faktiskt fått höra att jag har en väldigt trevlig radioröst, så att det är kul.
Jag har fått höra att jag har ett väldigt trevligt radioutseende.
What?
Åh, oh. Styrkekram.
Så kan det vara.
Styrkekramisar.
Nej.
Hur tänkte ni där?
Hur länge tror ni Uffe får sitta kvar?
Alltså, han sitter ju över nästa val i alla fall. Torskar han dels, tror jag, Henrik.
Jag tänker att av de partiledare som vi har nu så är det väl liksom Ebba som har det svajigast i nuläget.
Ja,
det känns
som att hon ligger i sig till.
Ja.
De andra tror jag sitter ganska säkert faktiskt just nu.
Alltså, Johan ett tag till i alla fall.
Ja, men jag tror inte Liberalerna... Alltså, det finns ju ingen som kan ta över där just nu. Så vem skulle göra det bättre på något vis?
Nej, men Ebba
alltså,
har
ja,
det tufft,
alltså, det
tror jag.
Är lite liksom snabbaste snigen i racet, men det är, alltså, jag tänker de väntar en mandatperiod tills Romina ska ta över och så stänger hon gränsen och säger det här har jag tyckt hela tiden.
Vad tänkte du själv?
Jag är lite frustrerad över att han faktiskt fortfarande får vara partiledare med tanke på att Moderaterna historiskt sett har varit snabba på att kicka bort folk när de har fått deras väljarstöd att minska. Och de har varit himla snabba på att plocka bort kvinnliga partiledare.
Men är inte skillnaden att det inte har varit statsministrar?
Nej, precis. Det är svårt att säga statsministern. Mm. Vi flyttar på honom. Hade de varit i opposition, då hade han hängt väldigt löst om han inte hade varit borta, tror jag. Mm. Men det är svårt att säga att vi kickar statsministern.
Ja, nej, såklart. Såklart. Men jag tänker så här, om vi säger att de inte hade vunnit, tror ni att han hade fått sitta kvar då?
Nej.
Nej, i alla fall inte längre. Mm. Även om han inte har, han hade kanske fått gå direkt efter valet, men annars så kanske vid det här laget i alla fall hade han varit borta.
Ja, vid det här laget hade han varit borta, men kanske inte direkt vid valet. Där är det intressant att se vilket jäkla järngrepp Sverigedemokraterna har om regeringen. Alltså i hur regeringen liksom måste huka och ducka och ta hänsyn till Sverigedemokraterna hela tiden och i princip be om ursäkt eller inte törs kritisera uttalanden.
De får ju inte göra det.
Nej. Och sen så kommer, men det här som hände nu liksom med Skyttedal, det var ju SD-källor som hörde av sig och liksom pokade på det där. Så att det är en ganska knölig situation.
Ganska obehaglig konstellation skulle jag vilja säga.
Oh ja.
Hur tänkte ni där?
Så jag blev lite inspirerad här på lunchen av två killar som, jag vill säga att de kanske var typ 16 kanske, skulle jag tro. Mm. Så hör jag hur de då börjar prata om det här Gucci-keps yttrandet som har kommit.
Berätta mera.
Ja, nej men så här. Martin Melin, visst heter han så?
Polisen som var med i Robinson.
Mm. Precis, som nu också representerar Liberalerna i polisfrågor. Mm. Ja, exakt. Jo, nej men för han gick ut och sa det här när man då ska införa att poliser ska få visitera människor beroende på vad de har på sig. Men jag testar spela upp och så får vi se hur det går då.
Skulle min uppenbarelse idag vara suspekt?
Nej, det skulle det inte vara. De poliserna som jobbar med områdena har koll på vad det är för just... För det är så här, man är liksom märkestrogna i vissa områden. Det betyder inte att alla som går runt med en Gucci-kopia keps är gängkriminella, absolut inte. Men om vi säger så här då. Alla som bär Gucci-kopie-kepsar är inte gängkriminella. Men många gängkriminella bär Gucci-kopie-kepsar, till exempel. Man klär sig på ett visst sätt. Det är en viss klädstil som kommer med att vara med de här gängen.
Och hur ska ni säkerställa att det här inte kommer leda till etnisk profilering och diskriminering av personer med utländsk bakgrund?
Det är inte tillåtet i Sverige. Det är inte tillåtet när det gäller andra tvångsmedel. Det är inte tillåtet när det gäller det här heller. Polisen kommer att utökade befogenheter att kroppsvisitera, att söka igenom fordon, men kommer inte att göra det på den grunden, utan man måste kunna lägga andra sakliga skäl till grund för sitt ingripande. Och det utvecklas både i utredningens förslag och i vår lagrådsremiss. Det handlar om att man bygger riskprofiler som inte har med etnisk bakgrund att göra, underrättelseinformation och annat som ska ligga till grund för ett sakligt motiverat ingripande.
Vi har en väldigt bra bild av hur de här gängkriminella klär sig, hur de beter sig. Och det skiljer sig faktiskt från de laglydiga, de skötsamma ungdomarna som bor i de här områdena. Det skiljer sig. Även fast det finns skötsamma som på något sätt dras till den här klädstilen också. Därför det finns en kultur, vi har ju sett den här rapkulturen som finns och så vidare. Det betyder inte att de är kriminella. Och jobbar man i de här områdena, eller man är polis och jakt i de här områdena, då kan man urskilja och skilja ut de här. Det gör man till väldigt hög procent, vill jag säga.
Mm. Så då satt ju de och skrattade lite, de här killarna, när jag käkade lunch då. Och skrattade lite grann och bara, ja för fan, ja, då får vi inte på oss våra kepsar längre, typiskt. Och satt och garva och liksom tyckte att det här var så himla hål i huvudet. Och verkligen bara, ja, ratade Martin Melin för hans uttalanden. Och jag kan säga att jag håller med dem. Det är nog inte det skarpaste förslaget jag har hört någonsin. Jag tänker att det går att dra ganska många andra tvister på det. Inte alla som bär kostym utför ekobrott, men många av dem som utför ekobrott har på sig kostym. Eller så.
Alltså jag sitter och bara blir så här, va? Jag har ju lyckats missa det här totalt.
Va? Vänta, har du missat det här?
Jo, men jag har legat under en sten den senaste veckan.
Jag har aldrig sett ett par ögon rulla liksom så mycket som Marias gjorde när jag spelade upp här.
Jag försökte hänga med i tankegången här att, alltså det är ju väldigt mycket det här, inte alla män. Lite.
Men.
Precis. Och att för klädstilen mellan de kriminella ungdomarna och de icke-kriminella skiljer sig oerhört mycket, säger han. Och sen säger han att de inte skiljer sig. Men snacket om att det inte skulle bli någon form av profilering är ju bara bull. Mm. Rakt upp och ner.
Ja, men gud vad intressant.
Ja, nej, men visst är det intressant att så här, för det första började jag skratta jättemycket och sen tänkte jag stackars gängkriminella för att de tror att de har på sig kopior. Och sen så känner jag bara, men alltså har de hål i hela huvudet? Eller har de bara hål i halva? Hur kan man liksom tycka att det här är något som är värt att lägga resurser på? Vart ser de att det här skulle kunna göra någon skillnad överhuvudtaget utöver att försöka kränka människor och deras integritet? Mm. Så jag blir så jävla irriterad över att man återigen bara försöker att skilja på människor och människor baserat på saker som de inte ens har någon evidens på. Alltså bara i det här uttalandet, liksom man säger ju emot sig själv. Mm. Ja, men först så här kan du glasklart urskilja en gängkriminell på grund av klädsel. Och sen i nästa sekund, ja, fast de andra som klär sig precis likadant och inspireras av liksom rapkulturen, de är inte det, men vi kan se skillnad. Och man bara, fast varför ska ni då införa att man kan få visitera människor beroende på hur de klär sig? Om du nu säger att det inte är någon skillnad, då ska ju ni kunna se det ändå. Då får ju ni bara hitta sakliga skäl eller liksom en bra grund till det. Och så får man ta det den normala vägen. Det känns som en pseudoåtgärd.
Ja, men sen tänker jag att om man kommer på att, ja, men vilka märken plockar man ut då? Är det Adidas just i den här stadsdelen och Gucci i den här? Är det för billigt? Liksom? Vilka märken kommer man gå på? Blir det liksom grejen? Ska vi ännu mer klädmarkera områden? Det blir så märkligt.
Mm.
För om jag visste att man letade efter människor som hade Dr. Martens på sig, ja, men då skulle jag ha andra skor på mig.
Ja, men och det är det jag menar. Vad är det de tänker att de ska få för utfall av det här?
Men jag tänker också att det är ju liksom det är ju i linje med det här med visitationszoner, att pinpointa utifrån yttre faktorer som merparten av människorna som rör sig i området inte kan påverka. Merparten är inte kriminella, merparten sköter sig, merparten gör bra saker. Och polisen vill ju annars alltid ha en bra dialog och liksom ha ett gott förtroende. På samma sätt liksom som socialtjänsten liksom vill ha ett gott samarbete med folk. Men så pratar politiker om åtgärder som verkligen gör skillnad på folk och folk. Och som skapar en annan relation som inte är gynnsam långsiktigt.
Ja, men verkligen, för det här kommer ju inte underlätta polisens jobb i just relationsbyggandet. Nej, jag håller helt med dig. Det här blir ju, alltså, det är så mycket de får om bakfoten.
Det är inte så mycket substans. Och det kanske finns någon annan tanke bakom som vi inte har sett.
Ja, vad skulle det kunna vara?
Kan det vara så att det finns en hel del partier som börjar sväva lite grann, att man vill få utökade befogenheter, att man vill kunna göra saker utanför, men att lagen är för svag, att man måste låta saker passera. Kan det vara någonting sånt? Nu sitter jag bara liksom och tänker fritt.
Ja, eller bara att man känner att vi har inget konkret sätt där vi ser att vi kan ta tag i gängkriminaliteten. Vi måste visa att vi gör någonting för att svenska folket inte ska bli besvikna på oss när vi sitter i regering. Så då kommer vi med någonting som låter som att det ska slå hål på dem fast det inte kommer genomverka.
Fast då kanske man skulle göra saker som faktiskt har evidens, som säger lite mer pengar på skolan, lite mer pengar på utbildning, lite mer pengar till förebyggande verksamhet, mer pengar till socialtjänsten, mer stöd till elever. Alltså, du har ju massor med saker,
ja, absolut,
som ger
Maria,
effekt.
Det där, då pratar du ju inte om gängkriminella. Då pratar du ju förebyggande insatser.
Oh, silly me.
Nej, men alltså på riktigt, det borde ju verkligen vara någonting sånt.
När jag var yngre, så jag var mycket yngre, alltså det här, nu pratar vi högstadiet eller gymnasiet. Går på stan i Västerås, har svarta uppkavlade jeans, svarta Dr. Martens, en svart bomberjacka och ganska kortklippt hår. Och nej, jag var inte nazist. Jag var inte liksom någonting. Men jag kunde liksom misstolkas för det ganska lätt. Är på väg till en del av staden, en annan gåendes. Möter en polisbil som liksom kommer i motsatt riktning, som stoppar mig och säger, vi vill kolla i din väska. Jag frågar så här, av vilken anledning vill ni kolla i min väska? Ja, men det är en person som har snattat i den här butiken. Ja, men ni ser ju att jag kommer från motsatt håll. Ja, och tjafsa inte emot. Och så bad de att få kolla min väska. Och jag bara, men jag har ju en bok om plånbok i min väska. Så de fick absolut titta den. Men det var ju så glasklart att de, baserat på mina kläder, ville se vad jag hade i min väska. Det hade ju ingenting med någonting annat att göra. Och att jag skulle ha snattat i en butik som jag var på väg emot var ju också bara konstigt. Och jag kände där att så här, men vad fåniga ni är som gör så här och inte bara kan vara ärliga. Och då tänker jag ändå att då kommer jag från liksom, jag är svenskfödd, svensktalande, ljus i huden, har liksom, blir inte profilerad på andra sätt annars. Och blev inte super kränkt. Men det är klart att jag blev lite kränkt över att jag visste att de plockade mig enbart på grund av hur jag såg ut. Men då tänker jag att man har andra bakgrunder, att man ofta blir... Ja, men det finns ett program som heter, jag tror det heter Invandrare för svenskar. En gameshow som jag också har tittat lite grann på. Jag tycker det är kul där de skämtar liksom om att jag blev slumpvis utvald. Och det är ju det. När vi åkte färjan över, vi var en hel grupp, 30 pers som åkte över. Två personer som var mörkare i huden, de blev slumpvis utvalda för kontroll. Och det är där jag tänker att det spinner ju vidare på det.
Hur tänkte ni där?
Men apropå saker som går snabbt och där man tänker att det här blir bra och så blir det inte riktigt samma sak. Så slog det mig, det vill jag ju prata om.
Ja.
Jag har tittat på Love is Blind Sverige efter ett antitips. En vän som sa, vad du än gör, se det inte, för det är det sämsta tv som någonsin har gjorts. Och då var jag tvungen att kolla. Love is Blind är ju en programidé som går ut på ett experiment. Det är ett matchmaking-program. De dejtar utan att se varandra. De hör bara varandras röster och de pratar med varandra. Och jag vet inte hur lång tid de är i de här. De bor liksom och så ses de i sina små kapslar. Och sen går det helt enkelt ut på att någon av dem friar till den andra. Och sen så ska de gifta sig inom loppet av typ en månad eller något sånt där. Men tant Maria fastnar ju i saker som kanske andra inte fastnar i. Så tant Maria har primärt suttit och varit sur över användandet av prefix, eller vad säger man? Ja, de har haft lite issues för att så här, när de ska gifta sig sen, då har de inte berättat om de kommer säga ja eller nej. Och inför de här så har flera liksom pratat om att det vore ju en mardröm att bli lämnad på altaret. Och jag sitter och bara, nej, du blir inte lämnad på altaret. Du kanske blir lämnad på altaret om du går med i liksom någon satanistkult som inte klarar av att fullfölja det de ska göra. Men du blir lämnad vid altaret. Men det återkommer hela tiden. Så bara, jag vill inte bli lämnad ensam på altaret. Och jag inser liksom att den sortens språkpolis som jag är, det kanske inte är liksom den spexigaste. Men sen å andra sidan så är jag ju sosse på fest, så jag är inte särskilt spexig där heller. Och jag skrattade alldeles för mycket åt bilderna i mitt huvud som målades upp av de här stackars människorna som är lämnade ensamma på altaret.
Du såg liksom att det var en offringssituation på ett altare och så blev de lämnade där alldeles själva till Satan.
Ja, men de ligger liksom där och har blivit... Man har påbörjat hela ceremonin och så händer någonting som gör att liksom resten av kulten bara springer ut genom dörren och så ligger de där liksom på altaret utsmyckade i något vitt och liksom med getblod stänkt i pannan.
Det är så.
Men men så.
Men skulle du rekommendera mig att titta på det här då?
Verkligen inte.
Okej, men då skulle jag nog kunna tänka mig att göra det med tanke på hur det har gått när du har rekommenderat mig saker.
Jag tänkte också det.
Som en del av ett experiment. Så då får jag väl prova motsatsen också. Får vi se vad jag tycker.
Jag hade ju annars kunnat säga, absolut, kolla på det. Det är det bästa jag någonsin har sett.
Hur tänkte ni där?
Jag var ju på ett besök, alltså vi var flera politiker som besökte en verksamhet där olika åkare deltar. Alltså det vill säga transportindustrin. Och de här pratade om att de hade satt ganska höga krav på sig själva för att minska sina utsläpp. Och de kör ju med väldigt olika sorters fordon. Ja, och visade på hur de hade jobbat för att sänka. Och då ställdes det en fråga. Vad heter det? Reduktionsplikten. Mm. En politiker ställer frågan. Vad tycker ni om den sänkta reduktionsplikten? Och den har ju sänkts väldigt drastiskt. Mm. Det har den ju gjort. Och det har ju givit billigare diesel. Och får då ett väldigt nyanserat svar från verksamheten om att ja, absolut, det har ju gjort att våra körningar har blivit billigare. Och det gör ju att våran konkurrenskraft gentemot utländska åkerier har ökat. Och det är ju bra. Men det har också gjort att incitamenten för våra medlemmar att ställa om och bidra till en omställning i princip har försvunnit. Det har också gjort att prisskillnaden för våra kunder är för stor. Så nu väljer man inte de mer klimatsmarta och miljövänliga alternativen, utan nu väljer man diesel igen. Och det var ganska befriande att få ett väldigt nyanserat svar från en verksamhet som är så beroende av priser på drivmedel. Och där jag tror att frågeställaren hade förväntat sig ett glasklart att det är det bästa som har hänt. Men istället får det att ja, visst, det är billigare för oss. Men nu kan inte vi ställa om, för nu finns inte incitamenten längre. Och där de önskade mer är liksom en långsiktig överenskommelse. Och där de också visade på att företrädare för transportindustrin hade ju sagt att de kunde tänka sig en reduktionsplikt på runt 20%. Och regeringen valde att sänka den till 6%. Och det har ju liksom sabbat. Istället för att fortsätta minska sina utsläpp så har ju de återigen ökat sina utsläpp.
Ja, och det var ju precis det här som vi alla såg skulle hända när regeringen valde att lägga fram budgeten som de gjorde och förändringarna i reduktionsplikten och alla andra bristande miljöpolitiska... Ja, men de har ju liksom inte agerat med sin klimat- och miljöpolitik. Så att ja, alltså jag sitter bara nästan och känner så här, we told you so. Jag blir så trött, för när man då har varit ledande så länge när det kommer till omställning och liksom att faktiskt vara ett land som har en helhetssyn på själva begreppet när det kommer till hur ska vi jobba med miljö- och klimatfrågan. Att då välja att backa, det är någonting som läcker ut här från pannbenet.
Men det här, det har vi ju pratat om i vårat fullmäktige också. För mig så är det så fascinerande hur vi i nästan alla andra frågor så vill man vara bäst i klassen. Man vill ha bäst resultat, man vill liksom vara längst fram. Men så fort det handlar om klimat och miljö, då är det okej att vara medioker. Då är det okej att vara i snitt. Det är så märkligt. Det är ett märkligt resonemang. Och det har vi pratat om förut i podden också. Att hur man gärna pekar på andra och bara, men de då? Men de då? Men de då? Ja, vi gör det vi kan. Vi kan inte påverka andra. Men vi måste liksom tänka på att det är en global fråga. Vi påverkas av det andra gör och andra påverkas av det vi gör. Ja, men som sagt, jag var glad över att få ett nyanserat svar. Mm. Och kan väl också villigt erkänna att jag var lite glad över att se besvikelsen i ansiktet på den här politikern som hade förväntat sig att få stående ovationer liksom, och att folk skulle jula över hur bra det var. Att han inte fick det. Att han fick liksom en helhetsbild som jag inte tror att han hade hängt på.
Nej, men för det är ju så. Och i Sverige, vi har så många stora företag som fortfarande är med och jobbar för den gröna omställningen. Och med tanke på att de har gjort det, det har ju liksom lockat till sig kompetens. När man då sänker ambitionerna, det är klart att någon annan kommer börja försöka ta på sig ledartröjan istället. Mm. Det är liksom ingenting konstigt. Så att vi har lyckats vara ledande länge, det är för att vi började så pass tidigt med det. Att vi nu väljer att bromsa in när de andra länderna har börjat hinna i kapp. Vi kommer bli omkörda när som helst. Och då kommer det kommer vara mycket svårare för oss att få tillbaka den kompetensen som faktiskt krävs då.
Mm.
För då kommer den redan vara någon annanstans.
Mm.
Så att nej, det här kommer ha stora, stora konsekvenser.
Jo, men det här är ju vad som händer när populistiska förslag omsätts i verkligheten.
Mm.
För jag tror inte att det här var någonting som... För om jag inte minns helt fel, och jag kan ha fel, men jag har för mig att tanken gällande reduktionsplikt var en ganska enig riksdag som fattade tidigare. Inte helt enig, för det fanns ett parti som inte var med på det, men jag har för mig att de övriga partierna faktiskt stod bakom det här. Men att det sen liksom hände och att det blev liksom en opinion mot att man valde att gå på ett förslag som var ganska simpelt. Så.
Mm. Hur tänkte ni där?
Jag tänkte säga så här, Amanda och jag, nej, men Matilda och jag.
Oj.
Det här är jätteroligt.
Alltså jag kan inte förklara hur många gånger och hur många människor som kallar mig för Amanda. Det var en gång på en dag, då var det en person, ja, vår eminente Staffan Jansson, som är ganska känd för att inte ha jättebra koll på namn rent generellt. Liksom. Han kallade mig för Amanda 2 gånger på en dag. Sen var det en annan person som också kallade mig för Amanda i ett helt annat sammanhang. Och sen så kommer kvällen och då kommer Maria och bara, Amanda, alltså,
nej, det var ju
sker?
Inte jag. Det roliga här var ju att det var en presentation och du var inte närvarande. Så personen i fråga står och presenterar sin grupp och säger att men det är jag som är gruppledare och sen så är det de här personerna som är med. Namnen står på bilden och bara, vi hade varit fulltaliga om inte Amanda hade varit borta. Och jag bara, what?
Yeah. That's me.
Yes.
Så att jag kanske får byta namn helt enkelt. Hade blivit jobbigt eftersom att en av mina systrar heter Amanda. Lite förvirring kan jag tänka mig. Men hon blir kallad för Matilda. Också jättemärkligt. Så ja, det var det. Tack. Och det är precis så intresserad som Anton ser ut av den här, liksom, det här ämnet som jag tänker att folk hade varit om jag hade utvecklat min gymnastikförmåga som 14-åring.
Mm. Nej, men den var ju off the record, kom vi fram till det. Så.
Hur tänkte ni där?
Men du hade ju ett segment, Anton.
Det har jag verkligen. Mm. Det är nämligen så här. Ni kommer ihåg de 11 arbetsgrupperna?
Ja.
Ja.
Ja. Det är ingen som har glömt bort dem i det här laget. Det är alltså 11 tävlingar i racet. Vem kan kritisera Socialdemokraternas politik bakåt i tiden mest? Och jag tänker att vi ska inte vara sämre. Så jag tänker att nu slänger vi in den 12:e arbetsgruppen här.
Ooh.
Ja. Jag tänkte nämligen att det skulle vara kul om ni som lyssnar på den här podden, sossar eller inte sossar, men ni får gärna deklarera det när ni skriver in. Ni kommer såklart vara helt anonyma när vi presenterar det här i avsnittet sen. De idéer, alltså förslag eller saker Socialdemokraterna har drivit igenom, ni har tyckt sämst om. Det roligaste är om sossar hör av sig med det här, tycker jag. Men jag är också intresserad av vad andra partier tycker. Det finns folk jag har lyft det här för redan från andra partier som är väldigt glada och har börjat skriva manifest. Så det tänker jag. Och sen kan vi liksom ta upp våra favoriter, diskutera varför är det här bra, förklara det här har ju folk fått om bakfoten. Eller vem vet, vi kanske håller med. Jag har ju själv två förslag som jag tänker någon annan kanske tar upp dem. Vad tycker
Kul!
Du? Låter det spännande?
Alltså det här låter jättespännande.
Hör av er till hur tanken idag har på Instagram. Om ni vill vara så här superanonyma och bara hör av er till en av oss på Instagram eller något annat sätt, så får ni såklart det. Jag kan kicka av det här lite grann, bara liksom säga jag tyckte att det var jättedåligt när vi ändrade att tillfälliga uppehållstillstånd skulle vara huvudregel via asylansökningar. Så skicka in era bästa eller värsta då.
Tankar. Era bästa värsta tankar.
Ja, precis. Ja.
Vad är det bästa värsta sossarna har gjort historiskt?
Och den som skriver tysktågen är diskvalificerad, för det har vi redan gått igenom i en annan podd.
Det är ju bra att du börjar med att sätta gränser så här. Du får skriva vad som helst, men inte det här.
Jo, men för att det har vi ju rantat upp. Vi har liksom debunkat den myten.
Ja, och samma sak med det rasbiologiska institutet. Och ganska
det var vi dock med och instiftade.
Ja, men det var ju alla partier med och instiftade. Och vi var det partiet som tog bort det. Och jag tänker så det här kan ju bli, liksom, om man knyter an till det Matilda pratade om tidigare, en övning också i källkritik och att faktiskt kolla upp en del saker.
Men med det sagt så tror jag att vi tackar för idag. Tack till Micke Dimgård för vignetten. Glöm inte Ukraina och ha en bra helg.
Och glöm inte Gazaremsan heller.
Nej, just det. De också.
Trevlig helg.
Hejdå. Trevlig helg. Hejdå.